Jag heter Jasmin Winberg och är chefredaktör på Resumé och det är jag som ska guida er genom den här sändningen. Idag ska vi prata om politikers förmåga eller oförmåga att faktiskt vara tydliga i sina budskap. Och så ska vi prata om politisk reklammärkning av politiska samarbeten med influencers. För att enligt lag så är det fortfarande okej att inte märka upp betalda samarbeten som reklam. Och för att diskutera de här frågorna har vi Sveriges första poolfluencer, Amelia Stapelfelt. Hon kallar sig själv för poolfluencer. Och sen så har vi som vanligt retorikexperten Elaine Eksvärd i studion och också Camilla Järvid, grundare av bloggbevakning. Innan vi välkomnar panelen in i studion och diskuterar de här frågorna ytterligare så ska vi titta på hur politikerna presterar på den sociala kanal som kanske främst förknippas med partipolitik, nämligen Twitter. Under månaden som gått så har Kristdemokraternas Ebba Busch återigen blivit den partiledare som engagerar mest. Den senaste månaden har hennes budskap handlat om trygghet, hederskultur, utrikespolitik och sen diverse inlägg där hon har hyllat statsminister Magdalena Andersson för NATO-ansökan. Dessutom så har hon hunnit med att driva med sig själv, vilket är ett av de inlägg som också har uppskattats mest. I siffrorna över vilka politiker som engagerat mest på Twitter är också en annan trend tydlig. Och den trenden innebär att partiledarna som förutom KD är minst sett till andelen väljare också är sämst på att engagera. Den mest populära miljöpartisten på Twitter är Lorentz Tovatt som har 35 reaktioner per tweet i snitt. Liberalernas Gulan Avci har i snitt 161 reaktioner per tweet. Och det kan då jämföras med Ebba Buschs 2419. Även Socialdemokraterna som för någon månad sedan gjorde ett statement genom att avsluta partiets konto på Twitter har det trögt. Magdalena Andersson, hon twittrar inte alls själv. Och den senaste månaden är Annika Strandhäll mest populär. Hon har i snitt då 80 reaktioner per tweet, så hon är också långt ifrån Ebba Busch. Nu är det dags för mig att lämna över till retorikexperten Elaine Eksvärd. Det har blivit dags för Elaines maktskola.
Välkommen till månadens maktskola. Det är så intressant att se hur våra partiledare har uttryckt sig senaste tiden. Och nyast på politikerkartan är ju Johan Persson, Liberalernas nya partiledare. Och man kan ju verkligen säga att han har stuckit ut på många sätt. Månadens citat måste ju ändå vara när våra medier sökte Johan Persson angående de här miljardbeloppen som han vill satsa på ordningsvakter här i Sverige. Då säger Johan Persson så här: jag kan inte ge några kommentarer, jag har en superfull kalender. Danny, det tror jag att det kommer vi säga ofta. Tjena, kan du säga att nej, superfull, alltså inte full utan kalender. Så syftningarna kan ju gå åt både höger och vänster, men det är väldigt roligt citat. Sen ska man också säga det att ha en superfull kalender, att vara väldigt upptagen som nybliven partiledare kan ju tolkas som lite arrogant med tanke på att det är nu du behöver etablera dig hos svenska folket och vara tillgänglig åt både journalister och influencers. Men influencers har han varit aktiv hos, gjorde besök hos Margot bland annat. Så där var det inte lika superfull kalender. Och sen måste man ändå berömma den här kampanjen. Så att det verkar ändå finnas ett stort mån av självdistans. Jag skulle säga att månadens virala ändå är kampanjen för Johan Persson där han bland annat visar sig i en ganska omodern slips. Jag är ingen modeexpert, men jag tror att en annan modeexpert hade sagt att det här är inte den hetaste slipsen i stan. Men att han använder det som uttryck för att säga att jag har varit för NATO-medlemskap sedan den här slipsen var modern. Så han anspelar väldigt mycket på sin ålder och har distans till det. Det tycker jag är väldigt viktigt att visa på självdistans. Sen måste man också tillägga att det Johan Persson gör, eller snarare PR-byrån gör, det är att de använder kläder för att förstärka ett budskap. Och det tycker jag är så himla häftigt. Jag tror inte riktigt jag har sett det sedan Fredrik Reinfeldt drog på sig en grön ylletröja för att stärka Moderaternas ställning i miljöfrågorna. Det kanske var uppenbart, men gör också att vi påverkas. Och här utnyttjar Liberalerna gamla kläder för att visa hur länge de har stått för frågor som nu har blivit väldigt populära. Månadens flört skulle jag säga är Ebba Busch. Och vad är det hon säger? Jag läser här från Twitter. Hon flörtar den här månaden med statsminister Magdalena Andersson. Och det låter så här. Jag vill tacka Magdalena Andersson för ett hårt arbete och att hon har förmått leda sitt parti in i en ny säkerhetspolitisk tid. Vi har våra starka meningsskiljaktigheter, men i beslutet om en svensk NATO-ansökan står vi enade för Sveriges bästa. Så det var en liten flört. Och det här är ju ett väldigt effektivt sätt att flörta, inte bara eller inte primärt med Magdalena Andersson, statsminister Magdalena Andersson, utan även statsministerns väljare. För att om det är så att man märker att motståndarlaget ändå ger cred till din ledare, så blir du mer benägen att lyssna på andra ledare. Så istället för pajkastningsretorik skulle man faktiskt anamma lite flörtretorik för att få inte bara frälsta att lyssna på dig, utan också de du vill vinna över till din sida. Det var allt för den här månadens maktskola. Jag ser fram emot att träffa er igen. Nu närmar sig valet.
Då var det dags för panelen, och jag säger varmt välkommen till Amelia Stapelfelt, poolfluencer, ja. Säger man så?
Ja.
Elaine Eksvärd, retorikexpert, och Camilla Järvide, grundare av bloggbevakning. Välkomna.
Tack.
Amelia, om vi börjar reda ut det här begreppet poolfluencer, som var, varje fall var det första gången jag såg det, när jag såg att du hade använt dig i en intervju, eller man hade benämnt dig som det.
Ja.
Vad innebär det?
Att jag är en influencer som har politik som nisch och inriktning. Så det är ju ett ord som jag har kommit på själv för att liksom ringa in vad det är jag gör för någonting. Så det är rimligt att det var första gången du hörde det. Liksom.
Skönt att höra att jag inte var efter
Exakt.
Men det är kanske, du kanske får efterföljare där, eller?
Alltså
som andra som kallar sig för det.
Jag har väl inte sett det riktigt ännu, men det känns som att det är först nu som ordet liksom börjar etablera sig mer i att det blir omskrivet på, ja, men i medier och så vidare. Tidigare har det mer bara varit ett ord som jag har haft i min bio, för att, ja, men jag tyckte väl att politisk influencer lät både lite för hårt, men också typ lite töntigt nästan. Och då, ja, då slog jag väl ihop orden. Och sen nu så börjar det ju användas mer och mer. Så att det kommer väl kanske att andra börjar kalla sig det. Men då måste de ju också göra den typen av innehåll. Så det börjar väl där. Liksom. Mm.
Vad tycker ni om begreppet som sådant?
Bra. Mm. Alltså, med tanke på att man problematiserar influencer och på det sätt som du ändå informerar och gör politik mer lättillgängligt. Vad handlar konflikterna om? Jag tror du ökar väl jättemycket när kriget bröt ut, för att du liksom pratar inte, hur ska man säga, med pinnen i räven, utan pratar tillgängligt. För att det kan handla så mycket om att göra sig smart när du gör det förstådd och det är så här prestigelöst. Så att jag tror att det är exakt det vi behöver för att nå den breda massan, och framförallt folk i, jag höll på att säga vår ålder. Men jag tror du är 90-talist.
Ja.
Ja, okej. Okay. Vår ålder och yngre. Så.
Nej, men jag håller med. Det är ju många influencers som är inne och liksom tassar på politikområdet nu. Men till skillnad från Amelia så gör ju de det för att framstå som relevanta inför valet, medan Amelia brinner för det och pratar om mer än bara det svenska valet, utan mer om liksom situationen i världen.
Mm. Och jag tror att fler och fler politiker kommer förstå det, att Amelia är viktig. Alltså, för du är också en mikroinfluencer. Och det är många bolag som har insett att de får större genomslagskraft hos mikroinfluencers än hos de större kontorna. Mm. Så att, jag tror att det här är något vi kommer se inför nästa val. Att fler kommer kalla sig poolfluencer.
Mm.
Och får vi komma ihåg vad vi hörde först.
Ja. Men du var ju med i Big Brother, kanske vissa av våra tittare känner igen dig ifrån. Och sen så började du helt enkelt göra politiskt innehåll. Berätta hur blev liksom den utvecklingen?
Alltså, egentligen så tror jag att det kom sig ganska naturligt i form av att folk hade liksom följt mig dygnet runt under flera månader. Och det är klart att alltså, det här är ett genuint intresse från min sida. Det är ju ingenting som Camilla sa som jag så här gör nu för att det är valår. Utan jag har ju själv en bakgrund där jag både liksom har jobbat och varit politiskt engagerad tidigare. Jag är brydd om de här frågorna. Så att, när jag kom ut därifrån så jag blev kanske lite positivt överraskad ändå att när folk liksom skrev frågor i mina frågeboxar så var det inte nödvändigtvis så vart kommer dina kläder ifrån utan vad tycker du om sjukvårdspolitik? Så att det blev väldigt naturligt att folk visste så här, men gud hon har mycket tankar liksom, och då har det successivt, det var inte helt naturligt att ändå välja den här inriktningen för det definitiva beslutet om att göra det, det tog jag väl i slutet på förra sommaren och det var väl också efter en liksom lång period av att känna att så här, vart har jag hemma någonstans i det här spektrat av alla influencers. Så att jag gillar många saker, men jag gillar kläder men jag är ingen modeinfluencer. Jag gillar smink men jag är ingen renodlad skönhetsinfluencer heller. Så vad är min nisch? Vad vill jag liksom bring to the table här som jag känner att det här gör ingen annan? Och då blev det väl liksom mer och mer naturligt att de gångerna som jag gjorde de här politiska inläggen och de fick väldigt bra mottagande så... Ja, vågade jag helt enkelt fortsätta med det. Så att det blev på något sätt det tog ett tag innan den övergången kom, men det blev ändå ganska naturligt när det väl hände liksom. Och sen har det hänt så sjukt mycket saker i omvärlden under den här tiden också. Jag menar, det ska man inte förglömma att spola bak klockan ett år. Vi höll på att få en regeringskris på grund av någonting med hyreskontrakt. Vad var det om egentligen? Alltså, och sen har det liksom följt av allting från antivax-debatt till kriget i Ukraina till att det är val i Sverige i år. Det har funnits så sjukt mycket saker att förklara. Varför föll Magdalena Anderssons budget i riksdagen och vad innebär det? Liksom? Där det har blivit liksom naturligt att följarna har vänt sig till mig för att det har varit så många obegripliga grejer. Liksom, där media kanske inte lyckas förklara saker. Liksom.
Jag följde dig också. Jag kollade på Big Brother och sen följde jag dig direkt efter. Liksom. Ja. Och du började ju väldigt tidigt tänkte jag, jämfört med om man då ska jämföra med de andra deltagarna som jag också följde. Ja. Så såg man ju liksom den riktningen redan direkt. Det håller jag verkligen med om. Vi har ju pratat senaste avsnittet här som vi hade handlade om Margås partitempen bland annat. Hur tycker ni då att Amelias innehåll står sig i jämförelse med andra influencers som också liksom vill slå sig in på det politiska området?
Men det känns ju orättvist att jämföra. För att jag tycker Margot är ett socialt geni så tillvida att hon lyckas få fram sidor av partiledarna som vi inte har sett. Jag har aldrig sett vår statsminister gapskratta. Och det tycker jag ändå är en förmåga. Så att jag skulle vilja säga att hon får fram personerna bakom politiken. Och det är ändå en person vi röstar på delvis. Medan jag tycker att du mer får fram i sådana fall sakfrågorna och vågar ha de här skarpa frågorna.
Mm. Ja, men Margot fokuserar ju på att göra underhållning primärt. Medans Amelia, upplever jag, försöker få fram ett budskap på ett tydligt sätt som folk vill ta del av. Men det blir liksom inte det här på slutet.
Nej, det känns mer som att du... Eller så här, jag tycker att man går och gräver i personen. Och vem är du och vad gillar du? Och också sakfrågor. Men du gräver ju verkligen i, okej, så här säger Nyamko Sabuni. Vad innebär det i praktiken? Låt oss dyka. Mm. Så du verkligen djupdyker i frågor. Men också att du kan informera på ett sätt att man inte känner sig dum i huvudet. Mm. Det är inte alla som vågar fråga. För det är lätt att någon liksom, akademiker säger, vet inte du det? Mm. Och så känner man...
Får jag inflika ett svar i den frågan?
Ja.
Att, jag tror att en stor skillnad... för mig och med andra större profiler som gör politisk content nu, det är ju liksom bakgrunden till varför man gör det. Att den här underhållningsaspekten, den grundar sig i att så här, jag vill ha visningar på mitt YouTube-klipp. Och just nu är det val och därför gör jag content som handlar om valet. Och det här, alltså partitempen skulle aldrig förekomma ett mellanvalsår. Och det visar ju också att då är inte det här intressant för varken profilen som skapade eller för tittarna. Alltså intresset för politik finns inte där, utan det handlar mer om underhållning. Det hade lika gärna kunnat ersättas med någon annan typ av underhållning, ett annat YouTube-klipp eller vad som. Liksom. Att man mer så här, skor sig på det aktuella, och det skulle kunna vara vad som helst. Medan i mitt fall så skulle jag säga att jag gör ju inte det politiska contentet som en så här, kommersiell satsning, utan mer som att mitt politiska content bygger ju mitt engagemang superstarkt. Varje gång som jag liksom hårdsatsar på någonting så ökar jag i följare, jag ökar engagemang. Alla mina liksom, algoritmer går ju åt rätt håll, vilket i sin tur gör att när jag gör kommersiella samarbeten som inte har med politik att göra, så ökar ju de i värde. Så att det är liksom, om ni förstår, jag menar att det är lite så här vågskålen i så här, vart ligger vinsten för en själv och varför man gör det, typ.
Jag tänkte fråga dig det också, för du gör ju både skönhetscontent, om jag säger så, och politiskt innehåll. Mm. Hur står sig liksom det innehållet mot varann om man jämför?
Alltså det är väl det som jag kanske är mest så här nöjd med, att det känns som att jag har fått mixen att funka, för det kändes helt omöjligt till en början, att jag bara okej, men hur ska jag kunna sitta och prata om ett krig ena dagen och sen få ett pressutskick nästa dag som jag ändå vill visa upp, alltså hur det kommer hårdkrocka, men på något sätt så tycker jag väl att den nischen som jag har valt är också att det är det som för mig är poolfluencer, att jag är både en influencer men jag har politik som en inriktning. Men det handlar också om mig som person och mitt liv och vad jag går igenom och hur ser det ut hemma hos mig. Det är ju det som är liksom fluencer-biten i mig på något sätt. Så att jag tycker ändå att jag lyckas väva ihop det helt okej. Men jag håller också hård statistikföring på hur mycket det blir av vardera och vad det liksom genererar tillbaka för mig.
Eller vad det kostar också, eller hur? För jag tänker det själv som retorikexpert och göra samarbeten och bara, men nu har jag kommit till det här talet och sen så bara, och den här rakhyven är så bra. Mm. Det måste ju vara ett samarbete som rimmar med din person.
Ja, verkligen, och timingmässigt också. Ja,
och det här alltså, har alla gjort fällor kan jag tänka mig.
Ja, alltså jag tänker, hade jag haft ett samarbete inbokat den 24 februari 2022 så hade ju det varit katastrof. Mm. Men där igen liksom örat mot marken, lyssna på dem som följer den, och man ser ju så himla tydligt också på Instagram när folk inte älskar det man gör. Alltså det behöver inte handla om att folk avföljer, utan det är, man ser det i engagemanget, man ser det i vad de frågar efter, vad är det de skriver DMs om. Mm. Och då blir det ju, jag har försökt vara tydlig mot mina följare med att så här, det innehållet som jag gör och som jag vill göra är väldigt tidskrävande. Det kräver mycket research, det kräver liksom att man behöver vara väldigt så agil med sin tid och så vidare. Och då måste det ju finnas en kommersiell sida för mig som frigör tid, som gör att jag kan göra det här. Och därför får ni gärna stödja mina samarbeten. Och jag tycker liksom att jag har varit väldigt så transparent mot följarna med det. Jag upplever bara att jag har liksom landat jättepositivt, att de förstår och är kanske mer villiga faktiskt att stödja mina kommersiella samarbeten för att de stödjer mig som profil.
Men jag tror att det handlar om också att du har just en kollen på din statistik. Skulle dina samarbeten liksom väga tyngre i vågskålen och att det politiska innehållet skulle minska, så skulle du säkert se den förändringen.
Ja.
Och det är där jag känner att många influencers kanske inte har den fingertoppskänslan. Mm. Och att man bokar gärna ett samarbete för mycket än ett för lite.
Mm.
Och det märks så tydligt. Och då är det ju då de får börja be om engagemang.
Mm. Man borde kalla det någonting. Alltså så här, den där fingertoppskänslan. Är det den digitala fingertoppskänslan? Eller vad kallas det för? För det är ju någonting att ha koll på. Alltså.
Mm. Men jag tror att när man slutar lyssna på sina följare och slutar vara uppmärksam och slutar bry sig.
Mm. Just det.
Då har man liksom, då är man ute på tunn is.
Mm.
Och behöver man be om engagemang på sina samarbeten, då kanske man ska ta ett kliv tillbaka och titta på varför måste jag be om detta?
Ja, och rimmar det med mitt varumärke ja. Eller inte. Mm. Jag vet någon gång satt jag vid ett badkar och så här, hej! Med, så här, du vet, med morgonrock och så här. Det var ju inte jag.
Men inte däremot, en Range Rover.
Men däremot när jag fick ett så här, samarbete med Tena, för jag hade ju berättat att ja, fan, vad man kissar på sig efter man har fött barn. Ja, då jädrar. Då var det. Så jag, ja, Tena. Men du har lite mer kul, 90-talist.
Ja, jag har inte fått några barn.
När du blir min ålder, då kommer Tena. Och sen kan man prata politik, förstår du.
Jag tänkte också, du har ju som sagt också gjort som ditt signum att förklara verkligen svåra begrepp och förklara på ett lättbegripligt sätt för din publik, helt enkelt. Och där är det ju uppenbarligen då, tycker ju du, politiker som misslyckas. Ja. Vad är det de gör fel?
Alltså jag skulle säga att det både är politiker men också lite journalister, får man säga. För att jag tror att politiker anpassar sättet de pratar på efter media och inte efter de som lyssnar. Att liksom, när Magdalena Andersson står och förklarar saker så är det ju för att man lägger ju upp hela det snacket på ett sätt som är att media inte ska kunna skjuta ner den och att det inte ska kunna backlasha mot den. Så att det är viktigare att liksom låta... Nej, men så i intetsägande som möjligt än att faktiskt säga hur det ligger till. Så att jag tycker verkligen att de... Är det du som har myntat att man pratar politiska?
Ja, politiska. Och det,
ja, men
jag kommer citera dig.
Ja,
alltså, men just det där att man pratar, man jagar rubriker. Mm. Och jag menar, alla de här PR-byråerna som coachar då politikerna är ju oftast gamla journalister. Så här ska du få rubriker. Mm. Men det är ju röster, så man tappar ju folket.
Ja, verkligen. Och jag tror att det kanske har underlättat lite för mig att jag på det sättet själv pratar flytande politiska också. Så att det är väl liksom där någonstans att jag är någon form av tolk i att så här, ja, men alla de här orden, för att det är ju många som jag känner som bara pratar det, så att säga, det språket också. Mm. Jag tror att för mig var det liksom en personlig upplevelse när jag, för jag var politiskt engagerad när jag var yngre, och när jag lämnade politiken och liksom bara jobbade och umgicks med människor som inte pratade politiska, så märkte jag ju liksom så här, vad konstigt jag känner mig, vad konstigt jag pratar, typ. Och så blev det väl liksom lite en övergång för mig där. Och nu så jobbar jag som tolk helt enkelt på Instagram i det här märkliga språket politiska.
Härligt. Är det då politikernas roll att, tycker ni, prata på ett mer begripligt sätt? Eller är det mediernas roll? Eller influencernas roll?
Det är så här, vill du nå följarna och de som ska rösta, då måste du prata till dem. Du kan ju gå via media, men då får du ju den här viskleken att du har ingen aning om vad det är som kommer ut på andra sidan.
Så. Sen måste man också veta mediernas syfte. Alltså clickbait och vinna. Alltså det finns ju ändå ett kommersiellt intresse. Och ibland skrämma och förstora upp rubriker och så. Men jag tänker ändå det att ska du vinna folket så behöver du prata med folket. Säkert kände du det när du pratade med vanlisar. Att så här, folk fattade att du var smart, men de förstod inte alltid vad du sa. Mm. Och där är sociala medier så bra, för det är ju, varje inlägg är ju en marknadsundersökning. Du märker ju hur mycket folk förstår. Du får respons direkt. Mm. Och att en partiledare har en social media manager som liksom är länken mellan dig och folket, tror jag är lite farligt. Utan du behöver lära dig prata så att folk förstår.
Jag tror kanske att man måste väga in också att många partier är ganska gamla organisationer och ganska stelbenta. Mm. Och att det finns en superstark internkultur i... Alltså jag menar, hade jag varit ung riksdagsledamot, så det är en stor ribba man ska över i att våga prata på ett helt annat sätt än alla i liksom den interna organisationen. Och att göra det utåt mot väljare, det är det viktigaste man har under ett valår. Alltså så här, det är ganska hög insats att våga vara så, som säga, banbrytande, eller att gå emot liksom internkulturen på det sättet. Så det tycker jag att man måste komma ihåg också, att det är svårt för dem att liksom förstå hur man ska göra. Och får man dålig respons internt, så kanske man inte är så sugen på att fortsätta göra så och så där. Så att det...
Men det är inte också att man får bra respons internt, att de blir så hemmablinda på något sätt? Alltså att man...
Ja, jag vet inte. Jag har inte liksom testat, jag har inte suttit i den stolen själv. Nej. Så. Men jag kan ju tänka mig någonstans att Eller min erfarenhet är ju att det finns ett väldigt satt ramverk på hur man kommunicerar och att man liksom, det är riskabelt att gå utanför det ramverket, för att tänk om det går dåligt, och då finns ju de här liksom riktlinjerna för hur man ska kommunicera utåt för att man ska undvika eventuella problem. Så att jag vet inte om det är så populärt alltid att det liksom hyllas på det sättet, om det inte finns ett supertydligt win i att så här, åh, det här inlägget fick så mycket mer spridning och det här är helt gratis medan vi betalar för den här typen av räckvidd, liksom att det skulle kunna finnas sådana exempel.
När du säger populärt också, populärt det är ju alltså population, men det blir så här att man pratar för intern population, det egna partiet, när du egentligen ska nå hela svenska folket.
Ja.
Jag tror det är ganska farligt att omge sig av likasinnade och även ja-sägare.
Ja.
Då tror jag man kan bli som men vissa kändisar, strålkastarsjuka, höjdsjuka. Och,
men jag tycker också att man kan uppleva att de har klivit utanför ramverket och lite så här, vi gör de här influencerintervjuerna och så slopar vi den traditionella medien, för att där får vi ju inga jobbiga följdfrågor och liksom, vi får maximal exponering för väldigt lite ansträngning.
Jag vet inte om jag håller med i den. Alltså, till att börja med, det är ju inget parti som slopar traditionell media so far. Mm. Men jag tror också att en sak som partierna tycker är jobbigt med de här sociala medieintervjuerna, de har inte alls samma sätt att kunna kontrollera liksom utfallet.
Nej.
Det finns kommentarsfält som någon annan modererar där folk kan säga att kommentera på vad som helst. Det kan komma 400 tummar upp på vilket dåligt svar det där var, vilket man inte får i Agenda.
Nej.
Liksom. Så att jag tror ändå så här att det
Agenda.
Ja. Nej, men så jag tror ändå att det är lite så här, de gör de här stora liksom Margot och Therese, men jag har väldigt svårt att se att de skulle i majoritet överge liksom gammelmedia, riksmedia för att göra sociala medier. Det tror jag faktiskt inte.
Vi får se, det kanske är 20 år bort. Men,
ja. Men, ja.
Exakt. Vi ska prata lite om reklammärkning också. När jag frågade riksdagspartierna för 2 år sedan i samband med att jag skrev en bok om influencers, så svarade alla att de inte kan tänka sig att betala för influencer marketing. Och jag såg att Sveriges Radio hade gjort en liknande undersökning igen. Och då svarar alla utom Moderaterna som gav ett lite svävande svar.
Mm.
Nej. Är det här rätt eller fel, tror ni?
Svaren är felaktiga för det första. Jag vet ju att exempelvis Amira Krutti fick ju förfrågningar inför förra valet om att göra, alltså lägga upp reklamsamarbeten med politiska partier. Så att
med ett politiskt parti var det väl? Det var väl inte flera?
Nej, men precis. Mm. Så att något av de här partierna ljuger ju uppenbarligen.
Gud, vad spännande. Förlåt. Det är en glödupphetsning. Alltså, det här är så spännande. Är det så? Mm. Men då är det ju de rikaste som vinner. Då går vi mot USA helt plötsligt.
Mm.
Eller hur?
Alltså, du tänker på partiernas mediebudget,
ja,
helt enkelt,
precis.
Eller?
Alltså, ja. Har du budget för att exponera bra content hos de största influencerna? Och det var ju där Barack Obama lyckades komma igenom bruset innan man betalade för inlägg på Facebook.
Tänker att mediebudgeterna hos partierna redan har avgjort ganska mycket bakåt också, för det nu, alltså, influencer marketing och sociala medier är ju bara en ny marknadsföringsmodell, men man gör ju annan marknadsföring. Det är ju tv-reklam, det är alla de här valaffischerna som man lägger miljontals kronor på att tapetsera hela Sverige med. Utan att
kolla i telefonerna.
Ja, exakt. Mm. Och sen kostar det ännu mer pengar att ta bort dem. Och liksom, man har ju lagt de här pengarna på annan typ av marknadsföring tidigare. Jag tror att det som kommer avgöra är mer, men till att börja med, någon måste våga kasta första stenen och se vad gav det här oss? Gav det någonting? Var det värt det? För att beroendes på utfallet så vet man om det är en dyr eller en kostnadseffektiv marknadsföringsform. Men också att så här, man måste kunna hitta, profilmatchningen är ju så viktig. Och där tror jag att det är svårt, för att det är inte så många influencers som skulle kunna skriva under på ett helt partiprogram. För man vet inte, man är kanske inte så insatt att man bryr sig så pass mycket, utan man kanske mer har en fråga. Mm. Alltså säg som
Therese Lindgren.
Precis.
Men jag är nyfiken, för det vet inte jag. Är det så då, vem är det som betalar för de här två programmen? Partitempen och Therese Lindgren när de intervjuar. Alltså är det partierna tillsammans som bara, hörni, vi behöver synas här, ska vi gå ihop med budget?
Nej, det är inte som Melodifestivalen, utan det är
Hur funkar det?
Jag tror att de...
De får inget betalt, de får...
Nej,
de får fjäder i hatten.
Ja, precis.
Ja, jättebra fjäder. Mm.
Men jag tänker mig att vi... Alltså, Annie Lööf fick ju låna Isabella Löwengrips Instagram-konto och köra stories. Och där tänker jag att där borde de ju ha fått en liten hint om så här, hur mycket gav detta? Nu har inte vi betalat för detta, men om vi skulle betala på andra plattformar.
Vad gav de här 1,5 miljoner?
Exakt, 1,5 miljoner straight into the riksdagshus. Mm.
Precis, vi får fråga Annie Lööf. Men enligt lagen, så som den ser ut hittills, då, så är det ju inte nödvändigt att märka politiska samarbeten som reklam. Vad tycker ni om det?
Jag förstår inte riktigt varför det är så.
Det räknas inte som kommersiellt. Utan det måste finnas en vara som ska köpas eller säljas, eller en tjänst eller någonting sånt. Mm-hmm. Så politiker och politiska partier... Mm. Går inte där under. Mm-hmm. Jag kan tänka mig att det kan gå på två sätt. Gör du ett genuint inlägg om ett politiskt parti utan att de är inblandade eller att du får betalt, vet mottagaren av inlägget om att man inte behöver, då kommer man ju anta att men du har ju fått betalt för detta. Nej, det har jag inte. Ja, fast du behöver inte visa det. Mm. Så det enda sättet att komma ur det med någon typ av trovärdighet, det är ju att reklammärka det. För annars så kommer ju alla anta det ändå.
Ja, för annars blir det en win-lose. Det vill säga win för politikerna, för de behöver inte berätta att de har betalat. Och lose för influensen, för att du...
De har klarat att vara oärliga.
Ja, och inte bara det. Du lånar ut. Du förknippas ju med det parti som du lånar plattform till. Så att då är det ju viktigt att det är trovärdigt i sådana fall. Och då kanske du inte ska ta betalt för om du tror på det.
Nej, lite som jag håller med.
Det är lätt att säga för vissa.
I hur stor utsträckning tror ni att betald reklam då från partiernas sida hos influencers kommer att förekomma då inför det här valet? För att det kan ju redan förekomma utan att man vet det, som sagt, eftersom de inte behöver reklammärka.
Jag tror det kommer öka, men hur mycket och hos vem vet jag inte.
Nej. Sen så tror jag att du kommer granska det. Jag tror att man får inte dumförklara följare. Mm. Att de kommer ifrågasätta det. Vad får du betalt för det här? Och, så att visst, politikerna vinner, men influenserna, de förlorar ju på det. Så.
Skulle du göra ett?
Ja, precis. Ja, för vilket?
Nej, det skulle jag inte.
Alltså, inte ens för dem du sympatiserar med.
Nej, och det är väl lite för att jag är ju partipolitiskt obunden och det lägger jag stor vikt vid. Jag vill ju få liksom genomslag för mina frågor som jag lyfter och mina åsikter. Och för mig känns det som att det skulle kosta väldigt mycket på mitt förtroendekapital att rätta in mig helt under ett partis liksom flagg. För att man vet ju aldrig vad som händer om ett år. Och svänger de då, så på något sätt så innebär det ju att jag också skulle svänga med i liksom, alltså retroaktivt. Och det är inte så sugen på att då sen behöva stå till svars för att så, ja, men nu har ju Centerpartiet ändrat sig i det här. Nu röstar de ju så här. Och, alltså jag menar, hade jag sålt min riksdagsröst till Centerpartiet 2018 så hade det inte tagit jättelång tid innan jag hade stått där med byxorna ner och varit så, oj, okej, ja, nu gör de det här. Det var inte alls det jag ville. Och, aha, ja, men då är det klart, då ångrar man ju helt plötsligt det samarbetet. Så det är ju känsligt på det sättet. Men sen så... Jag vet inte, jag känner väl att den absolut vanligaste frågan jag får är ju vad jag ska rösta på. Mm. Och jag har inte heller bestämt mig. Mm. Så att det känns ju som att då är det dumt om jag nu helt plötsligt skulle så, i samarbete med Liberalerna så ska jag gå och rösta här på...
Som jag kanske kommer
rösta
på.
Ja, ja, men exakt. Men...
Om du får 500 000.
Oj.
Nej.
Nej.
That's how it's done, kids.
Bra, då ska vi wrapa upp här också genom att ni ska få säga vilken politiker ni idag tycker är tydligast med sina budskap. Om vi börjar med dig, Emilia.
Det är inte en allt för stor buffé att välja på, vill jag ju säga då. Men jag skulle nog ändå säga Ebba Busch faktiskt. Mm. Jag tycker att hon är duktig på att hålla... Alltså av alla partiledare så tycker jag ändå att hon är den som pratar minst politiska. Och att hon gör... hon följer liksom även utformandet på Instagram på ett bra sätt. Att hon till exempel nu har börjat göra mer rörligt i sitt flöde och sådär. Så av partiledarna skulle jag säga Ebba Busch, och på ungdomsförbundssidan så vill jag nog säga Reka Tonaj, som är förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund.
Elaine?
Jag tycker Nooshi Dadgostar, jag är så dålig på att uttala hans namn. Och det är ingen härskarteknik, det är bara talfel. Hur uttalar man det? Dadgostar. Förlåt Nooshi. Jag tycker hon är en fantastisk retoriker. Men jag skulle säga de som har liksom ideologisk skärpa. Och även Jimmy Åkesson. Så varsin där. Sen kan man, jag tänkte faktiskt Ebba Busch Thor först. Men hon Ebba Busch. Tack. Skilsmässa, jag hänger inte med. Men det enda jag har att invända där, det är att det inte har varit konsekvent. Utan jag ändrar sig och låter mer som Jimmy Åkessons retorik. Så att man får inte underskatta det digitala avtrycket historiskt.
Alltså, så du menar att hon har gått från att vara liksom mer mänsklig till att låta mera, eller
hur? Ja, men lite mer som att hon liknar SD i sin retorik och sina formuleringar. Så att, men hon är ju väldigt tydlig idag, men inte konsekvent som Jimmy och Nooshi.
Det ska också sägas, jag följer Ebba och nu har jag precis börjat följa Johan Persson, och det de också har gemensamt är att de blandar också in ganska mycket så här lifestyle. Alltså man får se när Ebba ute i trädgården och påtar och sånt där. Och så det har jag inte så bra koll på om typ Nooshi och Jimmy också gör. För det känns spontant känns som att Jimmy inte är en person som skulle liksom bjuda på så här, här är fredagsskärken uppdukad. Typ. Det känns som att där är det ju lite hårdare och mer så här corporate fast politiskt.
Det finns en större hotbild mot ytterligheterna i politiken.
Vad säger Camilla?
Jag håller med faktiskt. Jag tycker att Magdalena Andersson kommunicera på ett... Hon är väldigt personligt kommunikativ utan att bli privat. Men ska säga det att när jag sitter och flippar i mitt Instagramflöde så är det Ebba Busch som får mig liksom att stanna upp och kolla vad det är hon gör. Så att, jag kan inte säga vad det är, men det är någonting i hennes sätt att använda Instagram som får mig faktiskt att stanna och titta, medan många andra partiledare kanske jag bara scrollar förbi.
Jag tror att det är en generationsgrej också. Alltså man ska inte glömma bort att Ebba Busch är född 87. Mm. Jag tror att det är stor skillnad på liksom sättet man har vant sig in vid sociala medier och att man förstår tongångarna, att de som är ens egen liksom privata krets, hur det ser ut där, vad de följer, vad man pratar om och så vidare. Att det är ett mer naturligt inslag än vad det kanske är för typ Per Bolund och Magdalena Andersson som är lite äldre och som inte har vuxit upp med sociala medier utan ska liksom lära sig det här nya nu, för att det måste man ju göra. Så jag tror att det spelar nog in ganska mycket också.
Jag får gå på kurs hos Ebba Busch, kan man säga. Det var allt för idag. Tack så jättemycket för att ni kom hit, panelen.
Tack.
Och tack så mycket till er som har tittat. Vi ses igen om en månad. Hej då!